Idag kan vi välkomna Elisabeth Järlhag Holm till podden Nyfiken på. Välkommen hit Elisabeth.
Hej.
Idag ska vi prata om den här otroligt spännande forskningen som du gör. Och den hittade jag i min favorittidning Fokus. Och där rubriken är: när hjärnan gör vissa av oss beroende av sprit, mat eller sex, är det ofta ett litet mag- och tarmhormon som spökar. Hur kommer det sig att du har börjat forska på detta spännande område?
Det är en väldigt, väldigt lång historia. Dels så är det varför jag började forska överhuvudtaget. Och sen är det en annan historia varför vi började forska på de här mag-tarmhormonerna egentligen. Men om man tittar på från första början varför jag valde att bli forskare, så var det en tillfällighet. Det var så att jag pluggade på Göteborgs universitet och vi hade en föreläsare som var oerhört entusiasmerande när det gällde belöning och beroende. Och han väckte mitt intresse för beroendeforskning. Och sen gick det några år och så skulle jag göra exjobb. Och då var det en kille i mitt teamåkningslag som höll på med beroendeforskning. Och han berättade lite mer om vad det innebar att vara forskare och vad de forskade på i den forskningsgruppen och sådär. Så bestämde jag mig för att beroendeforskare är verkligen någonting som jag vill ägna mig åt. Så jag kontaktade den forskargruppen som leddes av Jörgen Engel. Och då fick jag chansen att göra exjobb. Och då började jag doktorera. Och ifrån början så höll jag på med ett helt annat projekt. Men som det är forskningen så var det också en tillfällighet att vi kom in på det här med grelin. Och det var då tidigare känt att grelin var ett ämne som ökade födointag. Och forskarvärlden tittade bara på grelin i relation till hypotalamus och födointag. Men då läste Jörgen Engel, som då var min doktorandhandledare, att grelinreceptorer, det vill säga dit grelinet binder, de receptorerna finns i hjärnans belöningssystem. Och hjärnans belöningssystem är ju jätteviktiga för att man ska bli motiverad och söka efter en belöning, och de är viktiga för att man ska uppleva en belöning.
Mm.
Det var även känt att det finns en samsjuklighet mellan hetsätning och alkoholberoende, och att liknande mekanismer kan vara viktiga för att reglera alkoholintag och födointag. Och då slog han alltid ihop det där tillsammans och kom på idén att kanske är det så att grelin aktiverar hjärnans belöningssystem. Och då började vi forska på det helt enkelt. Och då när vi började så var vi helt först ute i fältet. Det var ingen annan som höll på grelin- och belöningssystemforskning. Men nu, sådär 13 år senare, så är det ganska många som har följt upp våra studier och tittar på grelin- och belöningssystem. Och även som vi gör då, till exempel grelin- och alkoholberoende och grelin- och andra beroenden. Och även andra mag-tarmhormoner. Men vi startade ett nytt fält kan man väl säga lite grann.
Du sa också alldeles i början att det är ditt teamåkningslag. Vad var det för någon sport du höll på med?
Jo, teamåkning är en form av konståkning där man åker, nu är det 16 åkare, men då var det 20 åkare som åkte tillsammans. Och så på isen, och så gör man olika formationer och man gör steg och nu man gör lyft och lite sånt där. Så att man ska göra allting synkroniserat samtidigt. Så man är ett lag på 20 personer, eller nu är det 16, men som gör konståkning tillsammans. Det är en oerhört spännande och rolig sport.
Mm. Har det något samband mellan din forskning och det här teamåkningen?
Nej, det är bara det att det var en kille i det laget som höll på med beroendeforskning.
Mm.
Så han väckte mitt intresse lite mer för det här med beroendeforskning, eftersom han pratade så gott om det, hur det var att vara forskare och vad beroende var och hur det fungerade och sådär. Så jag var väldigt mycket mer intresserad av beroendeforskning.
Hur ser din egen bakgrund ut?
Jag är apotekare i grunden kan man säga. När jag började plugga så fanns det ingen apotekarutbildning i Göteborg, utan jag läste någonting som heter biovetenskapliga läkemedelsprogrammet. Och det var en mer forskningsriktad utbildning kan man säga. Det var Göteborgs universitet tillsammans med Astra som byggde upp den utbildningen.
Mm.
Att man skulle få en mer forskningsinriktning. Så då läste jag den och sen så började jag doktorera. Och sen så startade apotekarprogrammet upp i Göteborg.
Mm.
Så läste jag upp till, jag läste de saknade poängen till apotekare samtidigt som jag jobbade.
Mm.
Intensiv vård med det där, man ska plugga på heltid och jobba på heltid.
Mm.
Men då fick jag ut de poängen som det krävs. Men jag har aldrig hunnit göra min praktik. Så jag har ingen legitimation för apotekare. Utan jag är bara
Och det här med att du kom in på beroendeforskning, är det en slump eller finns det något i din egen bakgrund?
Nej, det finns inte alls någonting i min egen bakgrund, utan jag har alltid varit intresserad av hur hjärnan fungerar. Det är ett väldigt, väldigt komplext organ, så allt som har med hjärnan och neuropsykiatriska sjukdomar har jag alltid tyckt är väldigt, väldigt spännande. Dels är det ju outforskat på ett sätt, även om man forskar mycket om det, så är det så mycket kvar att veta. Och sen var det den här föreläsaren på utbildningen som höll en sån oerhört spännande beroendeföreläsning som väckte mitt intresse för beroendefältet.
Det är ofta så det är, att det är något speciellt som sätter igång ens egen nyfikenhet.
Ja, precis. Och det är det jag tycker är så viktigt, så nu när man är föreläsare själv. Så det är det mitt största mål med att föreläsa. Det är att få studenterna att bli intresserade och engagerade för till exempel beroende då, som jag föreläste bland annat om. Att de ska tycka det är spännande och vilja veta mer. Kanske blir de också forskare så småningom för att jag har gjort en föreläsning som de tyckte var spännande.
Det här med beroende och medberoende och oberoende och alltihopa, det är otroligt intressant. Vad har ni sett i er beroendeforskning kring mag- och tarmhormonet?
Jo, vi jobbar ju först och främst med djurmodeller. Mm. Och man kan säga med djurmodeller är ju att det är viktigt att diskutera användandet av djurmodeller. För de djurmodellerna vi använder ligger till grunden för alla de läkemedel som är godkända för alkoholberoende idag. Så det finns en stor validitet i att använda djurmodeller i relation till alkoholberoende.
Mm.
Så det vi har sett är att om man tar bort effekterna av grelin så får råttor och möss ett minskat alkoholintag. Och de upplever ingen belöning av alkohol. Och har även använt ett annat magtarmhormon som heter GLP-1. Och GLP-1 är också en substans som minskar aptiten för intag. Om man ger GLP-1 så får man också en minskad motivation att dricka alkohol. Och råttorna får minskat alkoholintag och minskad belöning av alkohol. Det var den första studien vi började med att titta på alkohol. Men nu har vi gått vidare och tittat även på andra droger. Så vi har tittat på amfetamin, kokain, heroin, morfin och nikotin och sett att man inte upplever de belönande om man blockerar de här grelinsignaleringen eller om man ger en GLP-liknande substans.
Vad är det här för hormon? Ett mag- och tarmhormon? Hur fungerar det?
Jo, mag-tarmhormoner är sådana som frisätts från någonstans i mag-tarmkanalen, antingen magsäcken eller tarmarna. Och det frisätts i relation till hunger eller att man har ätit. Så de reglerar man blir hungrig och de reglerar att man blir mätt.
Mm.
Och inte bara perifert, utan de finns även i hjärnan, så de prissätts i hjärnan till en viss del.
Mm. Och hur hänger det ihop med beroendet?
Jo, det är så här att när man tittar på födotagen generellt så brukar man titta på ett område i hjärnan som heter hypotalamus. Mm. Och då har man tittat att grelin binder dit och ökar födointaget. Och GLP kan också via hypotalamus men även andra kärnor minska födointaget. Men de här receptorerna, alltså dit de här substanserna binder, de finns även i belöningsrelaterade områden. Mm. Så det är därför de kan påverka motivationen att söka efter någonting som är belönande.
Mm.
Och det är ju ur ett evolutionärt perspektiv tror jag. För att belöningssystemen är ju så oerhört viktiga evolutionärt.
Mm.
Eftersom de driver en individ till att söka efter någonting som är belönande. Det kan ju vara mat och det är sex och dryck till exempel. Mm. Och nu även när droger och sånt finns, alkohol, så driver de en att söka efter alkohol och droger. Så allting som påverkar belöningssystemen kan ju på något sätt hänga ihop med beroende och belöning och motivation att göra.
Om vi tänker då i dagens samhälle så är ju prestation viktigt, framgångar. Har ni också något samband kring det? För det är ju också en belöning att typ vara arbetsnarkoman.
Vi har inte alls tittat på någonting åt det hållet.
Nej.
Men det vi tittar på har varit sexuellt beteende till exempel.
Mm.
Det är också lättare att studera i djurmodeller att man är motiverad att träffa en hona eller att man är motiverad att ha sex. Så det har vi börjat titta till stor del på och sett att grelin påverkar sexuellt beteende och då har det troligtvis kan vara viktigt för sexberoende. Om det nu finns, det måste studeras mer det här med alla de här beroendetillstånden som sex och socker och mat och sånt där.
Mat och sex, socker, alkohol och droger, det är det ni har tittat på hittills.
Ja, precis. Och det vi har gjort är att vi har använt de här djurmodellerna först och främst. Och sen så har vi använder en translationell strategi. Och det betyder att man går från djurmodeller men man verifierar det på något sätt i humansituationen. Och det vi har gjort hittills är att vi tittat på humangenetiska studier. Studier där man har en stor population där de människorna har då, vissa dricker väldigt mycket alkohol och vissa dricker ingenting alls. Och då har vi sett att viss genetisk variation både i grelin och grelinreceptorn, GLP, det här andra hormonet. Att de här genetiska variationerna är associerat med väldigt högt alkoholintag. Men vi har även sett att genetiska variationer är kopplade till att man röker mycket. Mm. Att man har amfetaminberoende.
Mm. Så det här...
Det är väldigt intressant just här att man kan koppla de prekliniska fynden till det humana. För det är där i slutändan som är det viktiga. För det är ju ett nytt läkemedel mot beroende vi vill hitta.
Mm. Hur långt har ni kommit i forskning kring det nya läkemedlet?
Vi håller just på att planera att vi ska sätta upp en humanlaboratoriestudie där människor får dricka alkohol och så ger man en av de här termohormonerna och så ser man hur de upplever alkoholen belönande. Så det är ett första steg i alla fall till människosituationen. Men vi jobbar mycket på det för att det är det vi vill göra i slutändan.
Och ofta när man pratar med forskare så brukar man fråga hur lång tid tror ni det är kvar tills det kan finnas på marknaden?
Ja, precis. Det är en bra fråga. För många, många år sedan så blev jag intervjuad efter jag hade disputerat precis, det var 2007. Då hörde vi ett patent kring grelin och behandling av alkoholberoende. Och då frågade de hur långt tror du det är kvar? Då sa jag, men kanske 10 år förhoppningsvis. Men nu har det ju snart gått 10 år och där finns det ingenting. För man är ju så beroende av läkemedelsindustrin. Mm. För vi som forskare har svårt att göra allt. Men när det gäller... relation till GLP till exempel så finns det redan läkemedel på marknaden så där är man ju ett steg närmare automatiskt. Väldigt svårt att säga.
Vad är GLP?
GLP-1 det är ett glucagon-like peptide. Det är också då ett magtarmhormon som frisätts från tarmarna och minskar födointaget. Och det är även viktigt för blodsockernivåerna. Så det finns läkemedel som är GLP-analoger, det vill säga liknar GLP som är godkända då för behandling av diabetes.
Mm. Och det här då att man säger att om man har beroendesjukdomar har det låtit tidigare att man har dålig karaktär. Vad säger du om det?
Jo, det är en av de största felaktigheterna skulle jag säga. För det är en neuropsykiatrisk sjukdom som beror på förändringar i många olika områden i hjärnan. Och det finns två teorier kring beroende från vårt perspektiv. Det är dels att man har en beroendepersonlighet, det vill säga att man har då lättare att bli beroende, vilket då kan bero bland annat på den genetiska uppsättning man har. Mm. Så att man har då lättare att om man utsätts för någonting som är belönande så har man lättare att bli beroende. Mm. Och sen vet man även att den belöningen i sig själv, till exempel alkohol eller en drog, kan förändra hjärnans belöningssystem så att man blir beroende. Och sen är så självklart är det ju miljö och det är så mycket som spelar in. Hormonstatus, ålder, allt påverkar hur man upplever någonting belönande och beroendepotentialen. Mm. Men det är väldigt felaktigt att säga att det skulle vara ett karaktärsfel. Men det är väldigt synd för det är väldigt många i samhället som anser att det är ett karaktärsfel idag. Och det gör ju att de här personerna med då beroendesjukdom, de bemöts väldigt illa i samhället.
Mm.
Tycker att de bara, vadå, det är bara att sluta dricka, det är bara att sluta ta den här drogen. Man får skylla sig själv att man någon gång har provat.
Mm.
För det är väldigt många som provar, men det är inte alla som blir beroende.
Mm.
Så det är väldigt tråkigt att man ser på det på det sättet. Mm. Det är att som att säga att en deprimerad person får skylla sig själv eller att en person med schizofreni får skylla sig själv för att de har dålig karaktär och blir sjuka. Det fungerar inte så, utan har man en förändring i hjärnan så är det det som gör att man blir sjuk.
Mm.
Och det man har sett då i relation till beroenden är att man har tittat på personer som har olika typer av beroenden. Och man har sett amfetaminberoende, nikotinberoende, heroin, alkohol och även hetsätning. Så man har tittat på deras hjärnor med hjälp av avbildningstekniker. Och så har man även sett jämfört det med friska kontroller. Mm. Och då ser man att de som har beroende har ett förändrat uttryck utav viss typ av receptorer i hjärnan som skiljer sig åt. Så att de har ändå en sårbarhet på något sätt.
Precis. Har ni tittat någonting på kring det här med antabus och alltihopa, den användningen som finns idag?
Inte i vår forskning alls. Vi har några kollegor som har tittat på, det finns ett annat läkemedel som heter acamprosat. De tittar mycket på hur det fungerar och jämför det med andra substanser. Men vi har i vår forskargrupp inte tittat på det. Det är väldigt många som känner till antabus eftersom det är det äldsta läkemedlet som finns. Och det gör är att det förhindrar nedbrytningen av alkohol. Så dricker man alkohol och tar antabus så mår man väldigt illa. Mm. Påverkar kanske inte suget till större del. Vilket är vi försöker hitta läkemedel som gör att man inte blir sugen att dricka alkohol eller att man inte blir motiverad att dricka alkohol.
Mm. Och då kan man ju tänka, som människor så är vi ju vanemänniskor. Och belöning är ju det som många vill ha, som du säger. När man bryter den här belöningen då, när ni har tittat på era djurförsök, vad händer när man bryter belöningssystemet?
Ja, i våra det när man har i djursituationen då, så ser man ju att man får att de minskar alkoholintaget. I våra situationer så de får inga effekter på födointag till exempel.
Mm.
Men det man har sett i andra studier är att om man har tillgång till exempel till mumsig mat och vanlig mat, så minskas den mumsiga maten. Så det är möjligt att det som är väldigt belönande minskar. Men man vill ju aldrig hamna i en situation när livet är tråkigt, så att säga.
Precis.
Så det vi hoppas är att man bara tar bort det som gör att det blir lite väl motiverande. Det som gör att det blir lite extra. Och det är det som man vill ta bort.
Mm. För tar man bort hela belöningssystemet så blir ju livet inte så roligt som du säger.
Precis, så det är det man inte vill. Mm. Idag finns det man tänker sig att man kanske vill ta ner en överaktivitet som gör att det som är väldigt belönande blir mindre belönande. Men man vill inte dra ner belöningssystemen i botten, utan man vill ha någon basal ton ändå så att man fortfarande kan uppleva vanliga saker belönande.
Har ni sett några biverkningar i era försök?
Inte i våra studier. Mm. Det som är bra just till exempel med de här GLP-1-analogerna eller de som liknar GLP-1, de finns ju godkända på marknaden idag.
Mm.
Och där finns det lite biverkningar. I början kan man uppleva ett visst form av illamående till exempel, men det försvinner efter några veckors behandling. Mm. Men det är när man ska titta på biverkningar och så behöver man ju göra ett helt batteri av studier. För att man ska få ett läkemedel godkänt så är det extremt mycket biverkningsstudier. Så vi har ju inte möjlighet på våra djurmodeller att titta på det sättet. Mm. Men det som är fördelen då, om man vänder sig till GLP-1-systemet, så finns det läkemedel redan som är godkända som har biverkningar, men man vet ändå vilka biverkningar det är, så att säga. Mm. Så det blir att använda ett sådant läkemedel än att
det är verkligen en revolutionerande forskning. Gör ni det här i Sverige? Är det i samarbete med andra länder?
Dels är det den största delen av forskningen pågår här på Göteborgs universitet, men vi har även samarbeten både i Sverige och i andra länder utomlands. Jag försöker alltid tänka att man ska försöka utnyttja varandras styrkor. Jag brukar vända mig till de labben som har de bästa modellerna i relation till beroendeforskning, och så kan man komplettera varandra, så då kan de göra studier som inte vi kan göra.
Mm.
Så att man får en helhetsperspektiv på det hela till exempel. Att man kan hjälpa varandra. Man kommer längre tillsammans än om man är själv.
Ja, absolut. Det är väl teamåkningen där som sitter i generna hos dig då kanske?
Ja, det kanske är så.
Ja, jag tänker, vilka länder är det som har kommit långt fram i det här?
I mat-tarm-forskningen. Då är det vi är ett av de sajter som har kommit längst, kan man väl säga.
Mm.
Sen finns det några i USA också som håller på med det. Och några i andra länder i Europa, men det är framförallt USA och vi, kan man väl säga, som håller på med den här kopplingen, studien.
Det är helt fantastiskt. Var får ni anslagen ifrån till att fortsätta forska?
Ja, precis. Det är ju en av de viktigaste grejerna är ju att få pengar, för att annars har man inte råd att bedriva den forskningen. Den annonsen som du såg när du upptäckte vår forskning var ju att jag har fått ett större anslag från SSMF som möjliggör att jag får en lön och en doktorand får en lön.
Mm.
Sen finns det ju många andra fonder som jag har fått. Om jag har tidigare fått pengar från Vetenskapsrådet. Och det har även Svenska Läkaresällskapet och Janssons stiftelse och Wibergs stiftelse. Det finns ganska många stiftelser, Novo Nordisk till exempel. Så där som gör att man har möjlighet att bedriva den här forskningen. Mm. För det man tänker på är att det är väldigt dyrt att forska. Ja, så man ska ha postdocs, så vi har stipendiater, växjobbare, vi har doktorander och så tekniker. Så det är mycket, och plus alla driftkostnader då. Så att det är en väldigt kostsam forskning.
Och men den kan bli extremt lönsam för samhället och framförallt människor.
Absolut. Mm. Vi får även bidrag från Systembolaget, har ett forskningsråd där de varje år avsätter ganska mycket pengar. Nu de sista åren har det faktiskt blivit väldigt, väldigt mycket mer för att vi ska kunna bedriva forskning i Sverige på alkoholberoende på olika aspekter. Så det är också väldigt tacksamt att man får.
Ja, verkligen. Hur länge räcker pengarna nu för dig och forskningsteamet?
Ja, precis. Just det här anslaget som jag fick för mig och min doktorand räcker i 4 år från och med december. Så det är väldigt tacksamt.
Ja, verkligen.
Samt behöver man ju absolut mer pengar hela tiden för driften är så oerhört dyr. Så nu sitter vi och väntar på lite beslut i höst så vi hoppas på mer bidrag. Men man är väldigt ovisst. Så man gör ju inte forskning för att det är en trygg värld utan det är väldigt otryggt så man inte riktigt vet. Och nu är det väldigt tacksamt att jag vet 4 år framöver i alla fall för mig själv. Men sen därefter är det ingen som vet. Man måste få mer pengar eller någon anställning eller sådär. Det är väldigt, det är en tuff värld. Det är många som faller bort på vägen för att det är så oerhörd konkurrens att nå fram och få de här pengarna för att bedriva forskning.
Hur väl synlig blir du för i media och för allmänheten?
Det varierar lite grann. Jag försöker att visa mig och försöker prata om alkoholberoende så ofta som man bara kan. För att det är ett viktigt samhällsperspektiv. Och ju mer man pratar om det, desto mer medvetna blir samhället om att det är en sjukdom. Och då kanske inte alltid relation till vår forskning, utan bara prata om alkoholberoende som forskning. Som sjukdom är oerhört viktigt. Sen så i samband med att man publicerar ibland så brukar Göteborgs universitet skicka ut sådana här pressrelease. Då har jag varit på radio några gånger till exempel. Då har jag skrivit till massmedia några gånger. Så att absolut, man försöker kommunicera både sin forskning för att det är absolut intressant. Men även alkoholberoendet generellt.
Jag är ju som från början en väldigt nyfiken journalist och nu är jag ju legitimerad KBT-terapeut. Men jag ville verkligen prata med dig och höra ur alltså all ny forskning och all ny kunskap som kan komma mänskligheten till nytta är ju verkligen värd sin vikt i guld.
Absolut.
Ja, verkligen. Och jag tänker, när du berättar det här då för olika företag eller människor som jobbar med alkoholberoende, vad får du för mottagande?
Det känns som att väldigt många blir väldigt glada och tacksamma. Det är många, jag har varit med om några gånger sådär att det kommit fram folk efteråt som sagt att jag har en alkoholproblematik och jag är väldigt tacksam för att du håller den här föreläsningen just för att poängtera att det är en sjukdom och det är inget karaktärsfel och att vem som helst i princip kan vara alkoholberoende. Men det är, man ser ju inte att en person är alkoholberoende oftast. Det är väldigt få av de här, många tänker att en alkoholberoende person är den här A-lagen som finns utanför Systembolaget som man ser väldigt tydligt har en problematik. Men det är väldigt få i samhället som är så utsatta som just de här A-lagarna, utan det är väldigt många som har jobb, familj, men dricker alldeles för mycket alkohol som man inte märker. Så jag brukar få en bra respons på att från många människor att man aktualiserar och pratar om beroende som en hjärnsjukdom och att det faktiskt inte är något karaktärsfel. För det brukar jag väldigt poängtera väldigt mycket, att det inte är ett karaktärsfel utan det är att det är en sjukdom och att vem som helst i princip kan bli sjuk.
Den här poddarna kommer vi lägga ut i sommar nu. Har du någon tanke eller något tips till personer som vet att jag dricker för mycket och medicinen finns fortfarande inte, för den håller på att forskas fram? Vad kan man göra själv? Går det att styra hjärnan på något sätt?
Det är ju klart väldigt svårt, men samtidigt så finns det ju idag läkemedel som fungerar för vissa personer. Det finns ett nytt läkemedel som man kan ta just i en sån här situation när man misstänker att man ska dricka väldigt, väldigt mycket. Men det är en svår balansgång det där, för det är lite så här, på sommaren så dricks det mycket mer alkohol eftersom det är semester till exempel, även runt jul. Mm. Det är väldigt många svåra, för många svårt just runt jul och sommaren så där, för att det erbjuds alkohol och det förväntas lite att man ska dricka. Väljer man att inte dricka så är det väldigt många som säger så här, men vadå, varför ska inte du dricka? Mm. Är du gravid eller till exempel? Eller så där. Det är inte accepterat i samhället idag att man inte dricker på samma sätt, utan man får oftast väldigt mycket frågor istället för bara, ja okej, du dricker inte. Men det är svårt det här att, om man nu känner på sig att man ska dricka mycket, det är jättesvårt, för det, när alla andra runt omkring en dricker så är det också det här suget som triggas igång som gör att man själv gärna vill dricka. Så det är svårt, men det finns ju mycket. Dels finns det ju några läkemedel då, sen så finns det ju sådana här kognitiv beteendeterapi också, och det finns många andra stödterapier som man kan gå på. Det finns AA-möten till exempel.
Skulle du säga att belöningssystemets sug är starkare än viljan att låta bli?
Absolut. Suget tar över, eller begäret, vad man nu kallar det.
Ja, just det, begäret.
Mm. Ja, tar över hjärnan så pass mycket så att man kan inte, det tar över allt så att säga, så man kan inte påverka det med vilja till exempel. För det handlar inte om att man har en svag vilja till exempel, men just det här motivation, belöningen, suget, begäret tar över hela kroppen. Så det är det enda man kan tänka på är att man vill dricka till exempel eller ta drog. Så det är jättesvårt. Och det är så mycket som aktiverar det här suget. Dels är det att man ser andra dricka till exempel. Och sen att man kanske ser på film där det är många som dricker. Eller att man ser reklam på tv. Eller att man ser reklam i massmedia på morgonen. Det tycker jag är helt förfärligt. Då kan man öppna och läsa morgontidningen. Och så ser man reklam på alkohol. Och så kommer suget igång och det gör att man återfaller. Så det är jättesvårt. Man bemöts av det hela tiden.
Mm. Och man tänker då att går det också att dricka sig till ett förhöjt belöningssystem? Vad tror du om det? Du vet att det är toleranshöjande. Ju mer man dricker desto mer vill man ha.
Som ja, precis. Ja. Jo, visst, effekten är ju absolut så att man behöver dricka mer för att man ska få en effekt. Mm. Visst är det så, men sen så har man även motsatt så att vissa effekter förstärks också. Så det är ett väldigt komplext samspel det här, hur alkohol fungerar i hjärnan. Det är väldigt komplicerat. Så vissa effekter blir, som du säger, absolut att man måste dricka mer för att man ska få en effekt.
Så vissa personer är då födda egentligen med en sårbarhet där belöningssystemet är starkare än viljan?
Ja, precis. Och så de personerna är extra riskfyllda för dem och att de har lättare att bli beroende. Mm.
Det är en fantastisk forskning ni gör som kommer att hjälpa människor, barn, familjer, kärlekar och arbetslivet.
Ja, jag hoppas på det. Ja. Jag själv tycker det är väldigt, väldigt roligt. Jag brukar prata om det ibland. När jag började forska så var det en som sa att forskning är en livsstil. Mm. Jag har funderat mycket kring det, vad det betyder egentligen. Men tycker man inte sitt jobb som forskare är fantastiskt roligt så går det inte att vara forskare, tror jag, för att det krävs så oerhört mycket. Man går ofta och funderar på olika frågor eller olika funderingar eller olika idéer och sådär. Och det finns alltid något mejl att svara på och det finns alltid något att göra. Mm. Så att det blir mycket tid som går till.
Men det blir inte ett beroende då? Måste jag fråga.
Samtidigt gäller det ju faktiskt att balansera det också. Mm. Så just jag är småbarnsförälder och barnen och familjen och min man är det viktigaste som finns i livet. Så det gäller att kunna stänga ner datorn. Jag brukar oftast hämta på dagis. När klockan är 3 på eftermiddagen så brukar jag slänga igen allting jag har och springa till dagis för att hämta barnen. För att det är viktigt att hinna med sin familj och sina barn och hinna med dem och leva det livet också. Sen när barnen har gått och lagt sig så tar både jag och min man ofta fram datorn, för han är formgivare och egenföretagare, så han lever också med sitt yrke kan man säga. Så vi brukar ofta sitta tillsammans och jobba lite grann på kvällen. Men det är en balansgång det där att vara forskare men att hinna med barnen och sin man och familjen och vänner och sådär.
Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb? Vad är din belöning?
Dels att man bidrar till någonting, att man kommer närmare en behandling och får prata om alkoholberoende och väcka tankar kring det. Men sen så själva arbetet är så oerhört varierande, så det är väldigt roligt. Man gör allt från att planera försök till andra, och ibland så labbar jag inte så ofta längre, men ibland. Men att man analyserar data, det är alltid spännande när någon kommer med försök. Titta, nu har vi gjort det här. Det är inte alltid man får resultaten man förväntar sig, men det öppnar alltid en annan dörr. Mm. Så det är en kreativitet och en spännande process det här att vara forskare. Och sen så ser vi, jag söker mycket anslag, söker anslag och pengar, skriver forskningsprogram och skriver artiklar, och jag föreläser mycket för studenter och sådär. Så det är väldigt varierande jobb, och det gör det väldigt roligt också.
Har du själv någon dröm vad du skulle vilja nå framåt i livet?
Absolut. Nej, men jag tycker att drömmen är att man njuter av vardagen och att man njuter av livet man har nu. Och inte sätta upp att jag vill nå hit om 10 år, utan att man faktiskt har roligt på vägen dit. För att vägen dit är alltid den som är så lång, så att säga. Så att njuta av jobbet och njuta av livet här och nu är oerhört viktigt.
Mm. Ja, det är fantastiskt att kunna göra det.
Ja, det är det absolut. Just där flexibiliteten i jobbet, att man gör olika, man kan planera sin dag själv. Det är oerhört stimulerande.
Mm, verkligen. Var någonstans föreläser du? Föreläser du utanför universitetet eller är mest innanför väggarna?
Framförallt är det inom väggarna, att man föreläser på olika kurser. Jag föreläser på apotekarprogrammet, BMA-programmet, receptarieprogrammet, medicinarutbildningen, distriktsköterskeutbildningen, och då föreläser man ju olika neuropsykiatriska sjukdomar och beroende till exempel för dem, och behandlingar. Men sen så har jag även föreläst, man föreläser på konferenser också om sin forskning, att man åker på diverse konferenser om året där man presenterar sina data. Men sen är det även i andra sammanhang när jag kan prata generellt om beroende. Jag har varit och föreläst på Tandläkarsällskapet och på Rotary och på lite olika sammanhang så där, och pratat om vad beroende är. Då brukar man prata väldigt basalt om vad beroende är i relationen till dopamin, som är väldigt viktigt för att man ska bli beroende till exempel. Mm. Och det här att det inte är ett karaktärsfel.
Mm, precis. Det är väldigt fascinerande. Jag är jätteglad att jag har tidningen Fokus i min hand, som jag tycker är en utmärkt bra tidning. Och att jag är så nyfiken så jag ringer upp dig. Vi har det här fantastiska samtalet. Och jag vill verkligen tacka dig idag för att du tog dig tid. Och berätta om den här spännande forskningen.
Ja, tack själv. Det var roligt att prata med dig också. Det är alltid spännande att prata om sin forskning och arbetet. Och hur mycket man tycker om sitt jobb.
Vi ska sprida den här podden så mycket vi kan. Även fast vi har gjort den över Skype och det kanske knastrar. Men vi kan göra den bättre nästa gång. Men det här är good enough för en bra sommarpodd. Ha en jätteskön sommar, Elisabeth. Så hörs vi snart igen.
Detsamma. Ha det så fint idag.
Hej, hej.
Hej.